Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Previously on Sportuset.
Och så kom han in och snackade om något och så sa han, håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så kommer ni låt.
Vi vinglade ju in någon vikarie där på natten på SVT. Det var absolut ingen Claes Elfsberg. Zlatan var precis så bra och så avgörande som bara han kan vara. Men den här gången fanns det också ett lag som fungerade.
Så kink in där och sa, följde han telefon och skruva isär och koppla ihop med den särskilda grejer, pincetter och grejer som man hade för att spela över intervjun.
Man ska veta sin plats. Jag heter Björn Alvefelt och min plats är att moderera detta samtal som sker mellan Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist. Vi kallar det för Sporthuset. Och min plats idag fick jag reda på när det togs in tre stycken burkar vatten till tre personer i studion. Och då tänkte jag att då blir det en burk till mig. Men det blev det inte. Då snodde Tommy tillbaka den, för han skulle ha två nämligen.
Men jag kan med enkelhet dela med mig av den här.
Helt okej, jag trodde att det var givmilt. Och anledningen till att vi inte har fyra burkar vatten är att en av oss är inte här, utan var någonstans, Jens Fjällström?
I Malmö.
Din gamla hemstad.
Det stämmer.
Vad är det bästa med Malmö?
Ja, men det är väl närheten till kontinenten bland annat, och tycker jag en stad som är väldigt mån om sina medborgare. Nej, jag gillar Malmö skarpt. Sommaren är ju brutalt härlig här dessutom, så Malmö har många fördelar, och så finns det ju lite trevlig fotboll att se på här också.
Jag gillar den där vinklingen över att det är så nära till kontinenten. Det vill säga, det bästa med Malmö är att det är nära att åka någon annanstans.
Precis. Nej, men jag menar nog mer att det därmed också är en liten internationellare touch över Malmö. Gå in på Lilla torg där och du kan lika gärna tro att du befinner dig i ett annat land. Och det tycker jag, det har en charm. Och stick upp till Möllan inte minst, och de kvartererna där runt omkring också, så hade du kunnat varit i en det hade lika gärna kunnat vara i Paris, var jag på väg och alldeles nyss sa också, men det kanske inte är precis det man vill bli jämförd med.
Apropå Paris och apropå Malmö, så kommer vi såklart att prata om den matchen som, när vi säger detta, inte än har spelats, men när ni hör detta just har spelats färdigt, eller om ni hör dem flera år, spelades för flera år sedan. Tommy, Karlskrona är i SHL för att stanna. Åström, välkommen hit.
Ja, tjena, jag ska prata lite om det också här så småningom. Men jag har dåligt samvete nu direkt för det här med vattnet.
Nej, känner inte så.
Men det är så här att man har ju några tics kopplat till sändningar och så. Jag vet inte hur med Lasse och Jens och Björn, men ett av mina mest monumentala är ju att dricka enorma mängder vatten. Alltså jag dricker så sjukliga mängder vatten. Du vet det, Lasse?
Ja, det stämmer. Ja.
Jag dricker alltså under en sån här hockeylördag, så dricker jag utan att överdriva alltså 4-5 liter vatten.
Oj.
Och Sportextra på radion ett par, tre liter vatten. Så att det blir som en besatthet nästan. Och det är därför som jag är egentligen en generös person.
Jag tror inget.
Men när det här vattnet var på väg bort till dig så... Men har ni några sådana grejer, Lasse och Jens, som så att det här ingår i min ritual när jag har sändningar?
Det fanns en klassisk... Nu kan jag vara ute och minnas fel, men det fanns en klassisk journalist som heter Birre Bure, det är helt säker på. Jag tror att det var han som sa att missa aldrig gå in på en toalett när du passerar den. Därför att han menade på att man vet inte när nästa kan dyka upp. Så att jag är noga med den delen, och därför är jag så förvånad över Tommys, för det blir ett himla rännande på muggen. Och under 6 timmar hockeyprogram finns det lite avbrott i det när de lirar hockey, så är programledaren lite lugnare.
Lasse är inte medlem i Twitter ännu, eller hur?
Nej.
Har vi någon uppdatering? Jens, det är du som har bäst koll. Hur långt kvar har vi? Det är rätt långt, va?
Ja, jag har faktiskt släppt det där lite grann. Alltså kan man driva sådana där grejer ska man ju egentligen starta mer eller mindre en sajt för det, och så sen så har man någonstans där det kan leva och snurra på under veckan och sånt där. Och jag har fått erbjudande faktiskt att starta upp någonting sånt, att vi ska starta upp någonting sånt, men jag vet inte riktigt om det intresset kvarstår eller om Lasse är lika glad åt att han inte behöver vara medlem i Twitter.
Ja, men någon form av gala, Globen kanske. Vi försöker ta upp det. Vi har lite dåligt samvete för att vi inte har...
Du såg lite skräckslagen ut, Lasse, när jag tog fram videogrejen där på mobilen före och spelade in en grej. Och du sa, vad är det här till?
Jo, det är ju inte så ofta man får vakna så. Man satt och skrev manus.
Ja, nej, men det var till mitt Instagram-konto.
Mm. Följ det.
Lasse är inte medlem i Instagram.
Han är inte medlem i Instagram. Jag fick ett mejl från Lasse i veckan, eller alla fick det, där han skrev, kan vi inte bli medlemmar i Acast?
Ja, jag tänkte att det.
Men det var en ganska bra idé, tycker jag.
Ja, en jättebra idé, men jag gillar att
man kan fördjupa innehållet, tycker jag, är kanon.
Men vi är redan med i Acast-plattform, ska vi säga.
Men är vi medlemmar?
Jag vet inte, vi kanske inte är fullvärdig medlem, men nej, vi finns där.
Vi står på listan. Ja. Jens, du befinner dig i Malmö. För att inte här ska bli jättekonstig kronologi i allting, eftersom alla som lyssnar på det vet mer än vad vi vet just nu, eftersom matchen då är spelad, så frågar jag, är det någonting som du garanterat vet kommer att ske i den här matchen?
Ja, alltså jag tror att det kommer att vara väldigt mycket kärlek. Och därför jag ser nästan Zlatan och MFF som att de har haft ett stormigt äktenskap och skilt sig. Och så sedan, så med tiden här nu som har gått, så håller de det här paret på att återförenas. Och jag ser den här kvällen som när Malmö FF möter Paris Saint-Germain i Champions League lite grann som det när de gifter sig igen.
Vad var det som var stormigt egentligen, Jens? Jag tror man kanske inte kommer ihåg det alla.
Nej, men egentligen var det ju när Zlatan såldes och gick till Ajax, som han nog uppfattade sig själv som förfördelad. Och jag vet det där, för jag hade någon kompis som var agent och som sa liksom, Zlatan måste ha hjälp av en agent för att förhandla sitt eget kontrakt. Men Zlatan var väldigt envis själv med att nej, men det hjälper ju Hasse Borg mig med. Och sen visade det sig samma dag som allting blev klart och papperna var underskrivna och sånt där, att vänsterbacken i Ajax hade ju mer betalt än vad Zlatan fick. Och det tror inte jag landade så bra, och därmed så blev det väl en spricka. Och jag kan tänka mig att Hasse Borg var liksom en av de delarna, och jag kan tänka mig kanske i viss utsträckning att det fanns någon irritation gentemot Bengt Madsen också. Och liksom när det har kommit in nytt folk i MFF så har ju den där kärleken kunnat börja blomstra och de kan börja närma sig igen. Så kärlek kommer vi att se massvis av ikväll.
Det garanterar vi. Vad tror du kanske rent av skulle kunna ske ikväll?
Jag hoppar från planen och till Stortorget, där Zlatan har ju abonnerat Stortorget och smackat upp så det kommer att kunna vara storbilds-tv och man kan följa det på det sättet. Och på någon vänster känns ju som att den optimala upplösningen är att han också dyker upp där på Stortorget. Det kanske kan hända. De säger ju liksom säkerhetsskäl, nej det får man inte göra och sådär. Men på någon vänster, har man nu abonnerat Stortorget, tagit dit 10 eller 20 000 människor eller något sånt där, så måste du ändå kittla lite grann att svänga förbi där och säga hej, tack för att ni kom, ni är min stad.
Men då har vi ramat in någonting som garanterat kommer ske, någonting som kanske kommer ske. Är det någonting som garanterat inte kommer att ske?
Jag kan inte säga garanterat inte, men som jag inte tror ske, nämligen att jag tror inte MFF vinner. De skulle ju må förskräckligt bra av det, eftersom de då mest troligt skulle kunna säkra upp mer eller mindre ett vidare avancemang in i Europa League. Men de möter ett världslag som är bättre än vad PSG har varit tidigare år. Så jag tror liksom, skulle MFF få en poäng så är det en bragd i sig.
Och man ska nog veta att Zlatan Ibrahimovic kommer ju inte tillbaka till Malmö för att göra annat än att vinna.
Jag tar den här nu.
Vi fick en liten uppsträckning förra veckan av Lovisa Hjärta.
Inte så liten heller.
Det är en ganska tydlig sådan. Jag hade inte reagerat på den, men jag tyckte den var välformulerad och därför sekunderar jag det hon sa. Skärpning! Har ni tagit detta till er?
Ja, min kompis Ulf har hört av sig med några idéer till originella infallsvinklar. Så att jag känner att jag får stöttning. Jag får stöttning. Nej, men jag behöver ju stöttning, för jag förstår inte hur man gör när man är originell. Vilket är originellt.
Hur mycket fakturerar Ulf per idé?
Nej, han gör inte. Men det är en snäll och intelligent och sympatisk människa. Men jag väljer en annan vinkel idag än Ulfs i alla fall.
Ja, jag bestämmer att vi börjar oss, Jens. Varsågod att berätta din rubrik idag.
Jag vill dela med mig av nyfikenhet.
Ja, varsågod att göra detta en minut från och med nu.
I helgen var jag i Norge och gästade sändningar där och fascineras över att fastän det är grannlandet som är närmast oss så sker saker där på annorlunda sätt. Med andra ord, vi kan lära av dem, de kan lära av oss. Nästa vecka kommer jag besöka Thomas Johansson, sportchef Djurgården Hockey, för att se hur de arbetar. För att titta lite gärna utanför ramarna för att se hur det funkar. Finns det någonting där för fotbollen att lära? När jag slår upp nyfikenhet i ordlistan så säger det: en psykisk egenskap som ger impuls till utforskande beteende och inlärning. Det är den inre viljan att vilja veta mer. Och i en tid när ökad segregation är en del av vår vardag är nyfikenheten en av de absolut bästa verktygen för att nå ömsesidig förståelse. Men också för att utveckla sig själv eller den verksamhet man är engagerad i. Så var nyfikna, var välkomnande för ny kunskap och nya bekantskaper.
Snyggt, väl talat. Vi går vidare i talarlistan och ger ordet till...
Observera att jag drog den där med ett andetag.
Va? Det blir nyfiken på hur du gjorde.
Ja. Det är absolut inte att rekommendera.
Nej. Drick lite vatten, det är tips från Tommy. Som nu ska prata, vad är din rubrik, Tommy?
Ja, du var redan inne på det tidigare. Klasskrona.
Ja, det är originellt att ändra sig. Mm. Om det är nu det du ska göra. Mm. Var rubriken Karlskrona?
Nej. När Karlskrona gör tränarbyte, välj inte Leksands ängsliga väg.
Varsågod.
Karlskrona är ju särklass sämst just nu i svenska hockeyligan. Därför kan vi räkna med att klubben kommer göra förändringar i tränarstaben. De har ett svagt spelarmaterial. Inte så svagt att det ska gå så här dåligt dock. Coachen Pelle Hånberg har kört fast fullständigt, samtidigt som assisterande Ove Molin av allt fler nämnt som ett framtidsnamn med hög taktisk kompetens. När Karlskrona, jag säger när, gör förändringen på tränarsidan så är frågan om klubben gör en Leksand och kastar sig över ett etablerat tränarnamn som känns som en pålitlig lösning. Leksand har i klubben en 29-årig jättetalang till modern tränare vid namn Gerion Dahlgren. Tänk om Leksand haft modet att sätta upp honom som huvudtränare. Istället så spelar de sarg ut, eller kanske till och med att det blir pack-out ifrån Leksand. In med Per-Erik Jonsson. En härlig karaktär är ju han som person, men han har inte fått mer än en halv säsong i någon av sina senaste elitklubbar. Under tiden i Modo stod han faktiskt färre poäng än sina sparkade företrädare. Varför inte då visa mod och plocka fram ett nytt spännande namn? Jag hoppas att Karlskrona är mer modigt när det blir deras tur.
När och inte om då.
Mm. När?
När blir det deras tur? Det kan vi prata om snart. Lasse, din rubrik.
Rubriken är Sense of Urgency.
Varsågod.
Sense of Urgency, det handlar om att känna och inse allvaret i en situation och agera därefter. Inte avvakta och se. Och i idrottssammanhang så är det framförallt storstadsklubbar som är drabbade av att inte ha the sense of urgency. Malmö FF på 90-talets slut åkte ur allsvenskan. IFK Göteborg några år senare kvalade sig kvar. AIK, Djurgården och Hammarby har alla varit i samma situation. Det är ingen fara, det ordnar sig. Vi är inte så här dåliga, vi har ett bättre lag än vad det ser ut, etc, etc, etc. Ansvaret är styrelsens och klubbdirektörens. Just nu är Karlskrona det bästa exemplet på att totalt sakna the sense of urgency. De har väntat alldeles för länge. Budgeteffekten kommer bli stark. Det kostar för mycket pengar. De måste agera under våren. De kommer i dåligt mood inför ett kvalspel. Jag är synnerligen överraskad över att ledningen för klubbarna inte har the sense of urgency.
La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy.
De går ju lite i varandra, de här tre ämnena på sitt sätt. Tommys och Lasses av uppenbara skäl. Vi pratar om krisklubbar. Jens ville lära sig av bland annat hockeyn för att ta med de erfarenheterna till fotbollen. Och Lasse gör en passning om fotbollsklubbar som har varit i kris och vad hockeyklubbar kan lära sig om det. Jag tycker vi slår ihop allting det här. Nyfikenhet, hur definierar du det, Lasse?
Nyfikenhet är ju en av de viktigaste beståndsdelarna i en stark journalistik. Och den är alldeles för ovanligt förekommande. Det vill säga att man är uppriktigt intresserad utav vad som sägs. De bästa intervjuerna är ju när den som intervjuar verkligen lyssnar till vilket svar som kommer och vill veta mera. Och det känner jag någonstans är... det finns jättebra exempel på det. Men i vardagen är ju nyfikenheten ofta boxad undan och tagen åt sidan.
Den värsta jag vet i intervjusammanhang, det är när intervjuaren i fråga säger det måste ha varit någonting. Det måste ha varit skönt. Mm. Varför utsätter du då en annan människa för en intervjusituation när du ändå talar om hur det måste ha känts?
Ja, jättebra.
En av de mest nyfikna personerna som jag känner i den här branschen är ju Jens.
Mm.
Som tänk bara det inför en fotbollssäsong på Simor, hur du Jens åker runt till samtliga klubbar av nyfikenhet för att lära dig mer om hur de arbetar. Hur många experter kan se sig själv i spegeln och säga att de har gjort det inför en säsong utan att bara av nyfikenhet egentligen.
Mm, jag tycker på något vis att det jag vet inte tusan, men jag har ju inte spelat på Camp Nou och jag har inte varit i San Siros omklädningsrum och jag vet inte hur The Cop låter när man spelar mot den läktaren och vad det nu är för någonting, och då kan jag tycka liksom att mitt sätt att kompensera den typen av erfarenhet är ju genom att vara jäkligt nyfiken och uppdaterad, och då finns det ju inget bättre än att göra än att åka och se hur arbetar man idag. Det var trots allt, jag spelade min sista säsong år 2000 eller något i den stilen. Det är 15 år sedan. Det har nog hänt rätt mycket med träningsmetodik, med övningsval och upplägg. Och jag vore ju korkad, tycker jag, om jag inte försöker hålla mig så uppdaterad som möjligt. Och sen ligger det väl liksom, har man nyfikenheten som en naturlig del av sig själv, vilket jag tror jag har, så då blir det ju alltid lite lättare att skruva upp den knappen, ratten på max.
En fråga där Jens, jag vet att du gjorde det här inför någon av de föregående säsongerna, att du åkte runt i hela Sverige
bokstavligen. Alla egentligen, alla säsonger.
Ja, är det så?
Nej, Tommy, du är snäll där med mig, men jag har väl gjort det tre säsonger och så att liksom, gjorde jag det förra året så kanske jag inte gör det kommande, utan då kanske jag tar en utländsk klubb eller något i den stilen och tittar närmare på istället.
Men min fråga är, vad är den vanligaste reaktionen när du ringer och säger hej, jag är nyfiken på hur ni jobbar, får jag komma förbi?
Väldigt uppskattat och tycker jag också jäkligt inbjudande. Det är nästan det, om det är 16 klubbar man besöker så är det en som man upplever lite grann, ja, som att de inte riktigt vågar öppna upp, men de allra flesta är väldigt generösa. Sen är det ju lite grann vad man väljer för tidpunkt för ett sånt besök, för kommer man mitt under brinnande säsong så är det ju svårare att få access och liksom få dem att öppna upp sig, men kommer man på försäsongen så är det är ju jackpot det.
Jag är nyfiken på hur långt Tommy har hunnit i sin andra burk med Loka här.
Ja, men jag vill
bryta för att hämta en
tredje. Är burken halvfull eller halvtom?
Halv, ja precis.
Men vet ni vad?
Halv liter har jag druckit totalt nu, halv liter.
Bra jobbat. Jag tycker liksom, ta nyfikenhet tycker jag in i vilken yrkeskategori som helst. Mm. Och just det att man inte alltid gå på de givna grejerna. Jag tyckte till exempel att det var rätt häftigt att besöka Hammarby bandy här för något år sedan. Och rätt vad det är så kan vi som driver den här podcasten åka och besöka någonting som gör att vi upptäcker...
Judogymnasiet i Lindesberg ska vi ju till.
Ja, du ser!
Ja.
Underbart!
Lasse som insisterar. Lasse, vad har du för reflektion kring det som...
Man kan vara med på Skype också.
Ja, som Tommy sa om Karlskrona. Det verkar som att Tommy börjar äta upp sina egna ord.
Ja, men alltså det... Tommy ändrar sig ju aldrig. Och det är ju det som är lite roligt med den här envisheten, att den blir ju slående när man blir övertrumfad. Men jag tycker det är synd att Karlskrona har... Alltså de har ju gjort, tycker jag, uppenbara nästan lite smått klassiska fel. Det vill säga att de går in i en serie och tror att de är bättre än vad de är. Och det är ju inte alls bra som nykomling att det är på det sättet. De måste ändå spela matcherna, det är en lång serie och det är en högre division än vad de var i tidigare. Men sen agerar de inte när de hamnar i den här situationen, och det gör ju att de saknar, som jag kallar för, eller engelsmännen säger, the sense of urgency. Det vill säga att läget börjar bli lite jobbigt, och det var ju länge sedan. Och så bara fortsätter de. Och nu nyligen här så lirar de ju hemma, och för andra matchen i rad gjorde de inte mål. Och nu börjar publiken bua, och nu har publiksiffran gått från 3300 som det var i början. Nu var det 2700. Och det går ju liksom, det kommer ju fortsätta åt det hållet. För varför ska man gå och titta på hockeyn därför? De har absolut ingenting att spela för. De väntar ju på ett kval i bästa av 7 som kommer någon gång i mars. Så att det är knepigt för dem.
Men jag tycker man ska ju höja diskussionen. Alltså, när det gäller Karlskrona så står jag fast vid att spela materialmässigt, det sa jag från början, så har de ett lag som är svagt och kanske ungefär lika som Rögle, men de ligger ju bra många poäng ifrån Rögle nu. Så att det är någonting som inte fungerar. Men om vi lyfter blicken från Karlskrona och bara tänker, det är ju intressant också vad Jens säger, för i fotbollen är samma sak, att när en klubb hamnar i kris och sparkar tränaren, vad satsar man på då? Jo, då väljer man ju ofta ett etablerat tränarnamn som kanske har fått ryktet om sig att vara en bra brandsläckare och sådär. I Per-Erik Jonssons fall, vi gillar ju Per allihopa som person, så är det ju så att det är ju helt fel att han har varit en bra brandsläckare, även om han är det i sitt vanliga förvärv som brandman. Han har ju ganska dåliga siffror på senare tid. Och det är direkt samma namn, både i fotbollen och hockeyn, samma namn som kommer upp som ska kunna komma in och akuträdda istället för att våga satsa på unga fräscha namn. Jag tog exemplet då han Jerion Dahlgren som är en jättetalang på modern hockey som tränar i Leksand. Nu vet inte jag om Leksand sätter upp det här nu som att det är han som egentligen kommer styra deras spel. Det finns lite snack om det. Att han är den som kommer sätta upp spelplanen. Men att den stora pressen på en ung oerfaren tränare handlar om den mediala biten. Så det är möjligt att man måste ha ett erfaret namn för att ta massmediasmällen. Men som spelfilosofi och så känns det ju väldigt fantasilöst. Och där är ju fotbollen lika intressant, tycker jag.
Alltså jag tycker om det finns ett spelarmaterial som räcker till och egentligen borde hålla för betydligt högre placeringar, då förstår jag om man går på ett etablerat namn. För att då handlar det liksom att ta det befintliga och få ut potentialen i det, vilket då är erfarenhet en viktig nyckel. Men upptäcker man och vet man om att vårt spelarmaterial är kanske inte på nivå, vi har dessutom inte pengar och ekonomi att köpa in 5 spelare som kan lyfta kvaliteten, då får man ju jobba mer långsiktigt alltså, och då tycker jag att man ska gå på mer spännande namn som kan utveckla någonting nytt och göra någonting nytt och som på sikt kan leda till någonting. Och det är mycket möjligt att Karlskrona egentligen borde tänka så och därmed också, så egentligen är det liksom, ja, den här säsongen, jag ska inte säga att man ska se den som förlorad, men jag tror att det krävs någonting i den stilen.
Men det är väl en jätteskillnad på att tvingas rädda en krissituation på kort sikt. Det är ju en spelidé som krävs för det. Eller att bygga upp någonting. Du vet att du kommer att vara kvar i den här serien i 5 år. Nu ska du bygga upp någonting.
Men alldeles sant. Och du måste agera på båda plattformarna. Ja. Det går liksom inte att göra en sak här. Utan du måste, i det korta perspektivet måste du agera för att få in någonting annat. Jag tror till exempel, om vi ska hålla oss vid Karlskrona trots allt, så tror jag till exempel att det finns flera spelare som inte vill ha kvar där. Som vad ska vi åka kring här för när vi inte har någonting, vi förlorar bara matcher och liksom som, och så omsätt dem istället då och gör ett gränssnitt till att satsa på exempelvis yngre spelare, vilket många gör i det längre perspektivet i sånt fall, och att du bygger det på, jag menar Miro Sala finns ju där, en speciell fysprofil och utveckling av de delarna, att man kan få in yngre spelare som känner att de kan vara med och satsa på det där, det tror jag är, så man måste göra korta perspektivet, släcka alla förlusterna, och i det längre perspektivet ha en plattform och en idé vad man vill göra. Leksand är jätteilla ute med tanke på att det har varit så rörigt i klubbledningen. HV71 är ett annat exempel som jag följer omgång för omgång för att se hur de hanterar situationen efter den tokröriga händelsen som var runt sommaren här med tränaren som sparkades utav sportcheferna och en ordförande som avgick efter hot och allt vad det nu var för någonting, utan att gå in på detaljerna och jag reserverar mig och sätter inom citationstecken en del saker här eller parentes.
Men jag tror att det, hela min point i alla fall, att jag tror det är farligt att bara stirra sig blind på de etablerade tränarna som till synes kan vara stabila lösningar. Titta på Halmstad bollklubb till exempel. Jens Gustafsson har gjort ett kanonjobb och så dyker Janne Jönsson upp, etablerad Halmstad IK. Honom ska vi ha vips alls Halmstad ur fotbollsallsvenskan. Och i det här fallet så vet jag att Ove Molin som finns i Karlskrona av allt fler utmålas som en riktigt bra taktiker. Men det finns en osäkerhet. Han har aldrig haft ett lag som huvudtränare. Ska vi verkligen våga satsa på honom? Nej, men vi ringer väl runt istället till Lyckner och Leffe Strömberg och Perra Jonsson. Och inget ont om de här herrarna, men man ringer samma gäng hela tiden, även inom fotbollen.
Nu har jag en kort fråga till var och en av er. Och vill ha ett ja eller nej. Jens, hade Halmstad bollklubb kvarat sig kvar i Allsvenskan med Jens Gustafsson?
Nej.
Tommy, kommer Karlskrona att... Är Karlskrona, för att använda dina egna ord, i SHL för att stanna?
Ja.
Lasse, spelar Leksand i Hockeyallsvenskan nästa år?
Jag är faktiskt inte helt säker på hur kvalsystemet ser ut, men de är väldigt illa ute, så jag säger nej.
Och det är Tommy som har skrivit reglerna för den här leken. Det handlar om att ta reda på vem som är störst genom alla tider inom svensk idrott.
Alltså, jag får bara säga. Ja. Jag fick en obehagskänsla i magen nu när jag skickade ner Leksand en division till.
Ja.
Nu är jag verkligen lite nästan... det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt faktiskt. Ja. Men okej, förlåt. Nu snackar vi århundra.
Men Södertälje SK har ju fått någon form av nytändning supportermässigt, ja, alltså i det lilla.
Måste falla så långt för att kunna bygga. Att,
det är inte lika med att klubben försvinner från jordens yta. Lex, om det skulle bli så.
Lex Mjällby.
Tommy, du ställde frågan, jag kommer inte ihåg exakt hur du började, men du lyfte frågan, vem är Sveriges genom tiderna största idrottare?
Ja, och egentligen är det Jens som har dragit igång det utan att ens tänka på det. Nej, men Jens hade egentligen en annan vinkel, så nämligen att Zlatan aldrig har kunnat bli bäst i världen i fotbollen på grund av Messi och Ronaldo framförallt, som har varit som en bromskloss för den möjligheten. Och då börjar man fundera på, kan man vara Sveriges bästa idrottsman genom tiderna utan att ha varit bäst i världen under sin era? Och när man då börjar göra listan över Sveriges främsta idrottsmän och idrottskvinnor genom tiderna, då hittar vi ju bara namn som var bäst i världen, utom en, Zlatan. Så det var det liksom som var tankegången. Sådär.
Och då slängde vi upp på Sporthusets Twitterkonto, som ni gärna får följa, det heter Sporthuset kort och gott. Någon form av slutspelsträd, och lät våra följare och lyssnare rösta. Och det ledde fram till en final mellan Björn Borg och Zlatan Ibrahimovic. Och just i detta nu så är omröstningen avslutad. Hur tror ni att det gick? Hur borde det ha gått, om jag uttrycker mig så?
Jag tror rätt ofta att man tappar historieperspektivet, ja, i det hela. Och det blir en aktualitetsomröstning mer. Och så av den anledningen Zlatan.
Ja, det blir säkert så.
Ja.
Det blir 67. Nästan alltid den senaste som vinner.
Han ledde med 80-20 väldigt tidigt i och för sig i den här omröstningen. Men det landade på 67% Zlatan Ibrahimovic, 33% Björn Borg. Lasse, kommentar.
Nej, men det är klart att det här blir ju alltid diskussioner och åsikter och synpunkter när man ska mäta den här. Jag tycker ju att, jag säger ju Ingmar Johansson, och tungviktsmästaren blev ju utslagen här tidigt. Det var ju en tuff resa för Ibrahimovic mot Ingmar Stenmark, som jag har till och med i uppenbarligen då i yngre kretsar, eller vad man ska säga, en förankring. Men grattis Zlatan.
Jag har svårt att säga klart på det, men just det här att fotbollen är världens största sport, mig veteligen i varje fall. Och då är ju konkurrensen så mycket tuffare i det fallet. Och fotbollen är inte heller en individuell sport, vilket gör att, ja, men det är svårt att jämföra de där olika bitarna. Men ja, jag är ju inne på att ja, det är mycket väl att jag skulle ta och placera Zlatan längre fram än, eller framför Borg ändå faktiskt.
Vad har du Zlatan på din lista, Lasse? Kom igen nu, ge mig en lista. Nej, jag ska säga vad jag har honom alldeles strax.
Jag har inte gjort någon lista.
Nej, men
i
nu,
det här
sätt
perspektivet.
Den nu, sätt upp den nu.
Men alltså, jag var höggradigt inblandad i den här 100-listan som kom på idrottsgalan i millennieskiftet, när man presenterade århundradets svensk idrottare, som ju Björn Borg vann, och fick en kram, eller delade ut en kram till kungen på scen, och kungen höll ett inspirationstal på scen. Alltså, det var ju fullständigt otroligt. Hela lokalen var ju på väg, och Globen började ju rulla ner mot Hammarbyhamnen till. Det var ju otroligt tryck där inne, va? Och Ingmar Stenmark fortsatte. Men jag kan inte... Det är så otroligt svårt att jämföra, men det är det. Nej, men det är så otroligt svårt att jämföra.
Och säg Avesta,
Lasse. Ja, men det är så lätt.
Vilka politiker.
Men det är så lätt att slänga ur sig. Det är så jädrans, jag håller med Jens. Zlatan har några av de absolut största i fotbollshistorien före sig för stunden, och i Sverige finns det ingen konkurrens överhuvudtaget.
Fyra.
Är han fyra på din
fyra lista? Genom tiden.
Efter Sverige. Borg, Stenmark, Wallner.
Nej. Borg, Wallner, Ingmar Johansson.
Stenmark femma.
Ja, Stenmark bakom Zlatan. Av det enkla skäl som Jens är inne på, fotboll är så oändligt mycket större än alpint. Med tanke på att det är en ganska begränsad del av världen som kan pyssla med alpint.
Hur många världscupsegrar hade Ingmar Stenmark behövt ta för att komma på fjärde plats?
Nej, men det går nästan inte. Men liksom, tennis är ändå en världssport. Tungviktsboxning får vi anse vara en världssport. och likaså bordtennis med alla dessa miljarder kineser. Och, det gör att, och alla de här var bäst i sin tid och det gör att jag sätter dem före Ibrahimovic. Och man också måste hoppa in i ett perspektiv att, när, att vi är 30 år längre fram, ytterligare 30 år längre fram, och ser tillbaka på alla de här och inte har Zlatan i så färskt minne, då tror jag inte Zlatan kommer slå dem faktiskt.
Finns ju inte en kines som inte vet vem Jo Waldner är.
Exakt.
Det är ju helt otroligt. Mm. Alltså det är ju fullständigt galet.
Det är helt otroligt.
Men tänk hur det var i olympiska spel 1980 Lake Placid. När, i storslalom, då körde de i storslalom ena dagen, första åket, och nästa dag, andra åket. Mm. Det var ju ett dygn emellan. Och Ingmar Stenmark tappade ju kontrollen och satte ner handen i en av dessa portar. Och hela Sverige höll andan. Det var exakt det som hände. Så. Och så var det rubriker i tidningen, löps hela dagen efter, och man såg den där förbannade handen när den gick ner i snön. Det, alltså det har en sån effekt på detta konungarike, så det går liksom inte att beskriva för de som inte var med.
Det är lite kul, vi har ju lite olika infallsvinklar. Tommy tar ju ner Zlatan på liksom en nivå som är nog nyttig, och det är många som håller med om det. Men jag är lite intresserad av det här. Tänk om fotboll var en individuell sport. Alltså, jag går igenom och låt spelare, nu är det inte bara målskyttare som räknas, även om det är väldigt ofta de som lyfts fram, men tänk om man skulle få låta olika spelare rada upp sina 10 mest spektakulära mål och jämföra dem med andra. Alltså jag tror inte det är någon som slår Zlatan på det området. Jag har själv funderat och letat lite grann. Men Ronaldinho speciell, Maradona speciell, Van Basten speciell, Pelé. Men tänk att vara bäst på det som uppskattas allra mest.
Artisteri och, liksom.
Artisteriet och liksom tekniken ihop med det hela. Så liksom, lyft ut den, så säger jag att ja, då skulle jag ta honom som definitivt att han har varit världsetta, och undrar om det hade så att säga satt det här i en annan situation.
Okej, jag ställer upp på Sveriges mest underhållande idrottare.
Vi måste ändå få lyfta svensk fotbolls kanske allra vackraste mål genom tiderna, som jag tycker inte har fått den cred det förtjänar. Det är gjort ett slutspel i Europamästerskap 2004. Det är en kvittering mot en världsnation, Italien. Och det är precis i 88-89 minuten, efter en av de röriga situationer man kan tänka sig. Och kör du detta ruta för ruta, så är det ju det ena enastående numret efter det andra. Dels försöker Fredrik Ljungberg göra en cykelspark, tror jag, offensiv straff. Det är en rubrik på det. Men Gianluigi Buffon, den stormålvakt i Italien, kastar sig alltså ut, och bollen är en bit ur straffen som ni vet, över, runt halsen i princip på Ibrahimovic, som alltså hoppar upp i luften med ett vinklat ben och har ju alltså en förmåga att då lyckas trycka iväg en klacksparksliknande manöver med kraft i, som svävar mot mållinjen där 190 cm Christian Vieri inte står, utan hoppar. Han hoppar för att knoppa undan bollen, och den går in precis under ribban. Och Ibrahimovic sätter fart efter detta mål ut i kurvan. Det blir bättre och bättre nästa år. Ut i kurvan som är fullständigt klädd i gult med alla de nedresta svenska supportrarna där i Porto där kvitteringen var. Ett fullständigt magiskt svenskt idrottsögonblick. Det vackraste målet i svensk fotbollshistoria.
Ja, skulle du låta och konkurrera med någonting, så är det antagligen det som är på Friends mot England.
Ja, jag tänkte säga det.
Alltså det är ju helt galet, det målet.
Det är lite snyggare faktiskt.
Alltså jag tycker,
det är snyggare än det allra snyggaste målet någonsin.
Ja, men ta det ruta för ruta. Så, jag har två bilder på det som jag tycker, när jag var ute och föreläst och liksom, vill liksom visa hur man kan se på fotboll och sånt där. Så finns det två underbara bilder. Det ena är en stillbild bakifrån mål när Cahill, en av de engelska mittbackarna, Zlatan ligger i luften, är precis på väg att träffa bollen. Cahill har ännu inte fattat vad det är som är på väg att hända. Han har ännu inte börjat springa hem mot mål, för han tror inte att det här ska ske. Och det är ju det som är så jäkla häftigt. Sen finns det ju en annan bildruta några sekvenser senare, nämligen när träffen har åkt iväg, eller bollen har åkt iväg, Zlatan är på väg att landa, men baklänges ändå har koll på vart bolluslingen är någonstans.
Just det.
Alltså vi vanliga skulle bara fundera på hur fan ska jag landa här alltså? Så liksom både det tycker jag summerar väldigt mycket artisten, fotbollsspelaren Zlatan.
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Vi har en annan omröstning som pågår i Twitter-världen, och det är vilken som är världens bästa sport. Vi utser ju varje vecka här, slumpvis i och för sig, det är konstigt, vilken som är världens bästa sport. Och sen tänkte jag testa våra lyssnare på vilken tycker de är världens bästa sport. Så jag har gjort ett litet slutspelsträd med de sporter vi har kärleksbombat. Vilken har fått sämst kärlek av våra lyssnare, tror ni?
Av de det måste vara trial, eller?
Nej.
Var inte det här Roller Baby?
Nej. Den vann ju till och med sin tävling. Nej, judo fick 0 röster. Sverige verkar inte vara ett bra land för judo och kärlek.
Och då gjorde du ändå ett kanonjobb. Du verkligen vurmade för judo, Lasse.
Ja, en liten stund gjorde jag det.
Men vi fortsätter att hålla den tävlingen igång och hoppas att det blir ett engagemang kring även detta.
Roller Derby.
Derby.
Nu däremot ska vi kärleksbomba någonting helt annat. Ja, i början av den här programserien fanns det ju en liten trend som var att Lasse fick väldigt breda populära sporter, Tommy fick väldigt smala obskyra sporter och Jens var någonstans däremellan. Finns det någon trend idag?
Ja, Tommy fick ju 3 steg och eftersom alla i hela världen håller på med det så kan man ju inte säga något annat än att han fick precis som han redan, det var spot on, vad heter det? Bullseye.
Jo, men äntligen väntar, har vi fått liksom in en massa grenar och sporter som var med på OS-programmet från scratch, alltså riktigt gedigna superbra idrotter, till exempel kommer en sån nu, va?
Är det ett problem för dig att det har införts nya grenar på OS-programmet sedan 1896?
Jo, men jag gillar inte nya, som nya längdskidåkningsgrenarna till
Nej,
exempel.
Inte jag heller.
Tycker jag, det är helt värdelöst.
Lasse?
Nu ska Lasse Granqvist berätta varför det är så roligt att titta på människor som ror.
Tack ska du ha. Till att börja med så måste jag be herr moderator om hjälp, därför att jag fick ett mejl där du vill snacka om styrmän i rodd här sen, och du måste få hjälpa mig med den delen sen. Så
jag hade en frågeställning som jag fick svar på. Jag återkommer.
Ja, gör gärna det, därför att jag vill räkna in det i den här kärleksförklaringen till rodd. Som kan låta på det här sättet. Jag ska dels prata om välmående. Jag ska prata om det elitistiska, det djupt allvarliga, som såklart också finns i denna klassiska sport. Men jag ska landa i någonting som också är det djupaste av vänskap. Detta är rodd. För det första, ni håller på med era träningar, med löpband och crosstrainer, och du, Tommy, sitter på motionscykel. Man blir uppringd av Tommy Åström, då hör man ett lätt flåsande så där, för han sitter på motionscykeln, vet, och trampar. Då kan man snacka med en och så vidare. Det är fel. Roddmaskin är det som ger den högsta och bästa träningspulsen och den bästa effekten i ditt välmående. Det finns från 4 000 kronor uppåt, och jag tycker det är väl värt att överväga en sådan investering för alla som vill ha en bra träning. Så rodd är grunden för en av de bästa träningarna. Det är ett välmående för en hel nation. Nu kommer vi till traditionen, och vi kommer från den djuplodande eliten. År 1829 startade de klassiska universitetsroddarna på Themsen mellan Oxford och Cambridge. Det är något av det mest traditionstunga vi kan hitta i internationell idrott överhuvudtaget. Och det är ju inte bara så att det är några få som bryr sig om detta. Det engagerar ju hela England i princip. Över 100 000 åskådare längs Themsen när de ror. Och överhuvudtaget är rivaliteten mellan Oxford och Cambridge fascinerande. De tycker ju minst sagt djupt illa om varandra. Så det är noll kärleksbombning mellan de två, kan jag säga. Och den tuffa delen går tillbaka till 1200-talet när ett gäng bröt sig loss från Oxford, både lärare och elever, och startade i Cambridge. Och därifrån sen 1200-talet har de hållit på med detta. Vad står det, undrar ni då? Vi väntar ju faktiskt på de har ju hållit på över 160 gånger. Cambridge leder på herrsidan med 81 mot 79. Men då ska ni veta att Oxford har 3 raka segrar. En gång har det slutat oavgjort, det kan man ju fundera på hur det gick till längs Themsen. De håller på och ror i någonstans mellan 16, 17, 18 minuter där någonstans. Och på damsidan står det 41-29. Sen är det viktigt att säga så här. I den här kampen mellan Cambridge och Oxford, som ju är någonstans i huvudet på mig i alla fall, symboliserat genom rodd, så är Cambridge det universitetet som har allra flest Nobelpristagare i sin historia. Medan Oxford har haft varenda förbannade premiärminister i England hos sig. Det kan man fundera på vad det gör för engelsk politisk utveckling. Jag slutar med den allra djupaste utav vänskap ni kan få. Den kommer från rodden. Och den touchar faktiskt en annan vattensport som jag har haft med också sedan tidigare, nämligen seglingen.
Blir det regalskeppet Vasa nu igen?
Nej.
Nej,
det blir följande rader som landar i vänskap. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Den heter ju sen också Jag kan segla för utan vind, jag kan ro utan åror, men jag kan inte skiljas från min allra bästa vän utan att fälla en tår. Varsågod, komplettera.
Först med en applåd.
Mycket bra.
Nej, men jag blev nyfiken, för jag tänker att rodd ur mitt perspektiv, det är en sport jag har noll koll på fram till att det blir OS. Och då har jag inte mycket mer koll, men jag bryr mig i alla fall tillfälligtvis. Och jag har ett minne av de här prisutdelningsceremonierna i åttamannarodd. Först kontrollfråga, hur många människor sitter i en åttamannaroddbåt när man ror?
Då måste man ju svara åtta.
Ja, det är fel. Det är nio.
Såklart.
Ja. Och den nionde är då styrman. Det heter någonting roligt på engelska som jag glömt bort. Och då ser man...
Cox, tror jag faktiskt.
Ja, någonting sånt. Prispallen då är det ju åtta stycken två meters praktexemplar med en fettprocent på 1,5 ungefär. Och sen så sjunker alltid kameran i slutet av nationalsången då när de panorerar över det här. Och så har de en 1,40 människa som står där. Och så undrar man då, hur hittar de här varandra? Och då ringde jag. Först ringde jag faktiskt förbundskapten P.O. Claesson, Svenska Roddförbundet. Fick sen reda på att de är på något förolympiskt läger på andra sidan jorden. Så jag ber om ursäkt P.O. för att jag ringde och störde. Då fick jag istället tag på ordföranden i styrelsen för Svenska Roddförbundet, Camilla Karlsson. Som just detta nu när vi spelar in är ute på citat företagsevent i skogen, slutcitat. Så hon kunde inte vara med. Men jag ställde frågan och då sa jag förstår hur de här fysiska praktexemplaren i 10, 12, 13 års åldern söker sig till roddklubben och säger jag vill träna rodd. Men var hittar ni de här 1,40 människorna? Kommer de till er eller hittar ni dem aktivt? Jag fick ett mycket kärleksfullt skratt tillbaka och sen fick jag ett väldigt intressant svar. Någon som har någon gissning?
Jag tror de letar bland jockeys.
Ja, eller... Är de också små?
Ja, de ska ju vara så små.
Annars bör jockeys leta på samma ställe.
Ja.
Nej, men svaret ligger i att den stora kvaliteten är inte framförallt att de här människorna är små. Det är en förutsättning för att kunna fungera som det här, för där ska man inte väga så mycket. Men den stora kvaliteten ligger i att kunna styra båten. Det är tydligen väldigt svårt. Jag visste inte att de styrde, jag trodde bara de satt i ena änden och skrek. Det är så det ser ut när man tittar på loppen. Och då tänker man, oerhört störig person som sitter och talar om för de övriga åtta att de ska jobba.
Särskilt när medieböden är hälften så långt.
Ta i nu! Nej, men då fick jag reda på att de har någon form av roder vid fötterna med stor reservation för att jag har missuppfattat det här. Men de är ju framförallt styrmän och inte små. Men de är båda och. Och då var svaret från hennes sida att Sverige som är en ganska liten rodnation, de har inte råd att headhunta, som hon säger, specialrekryterade styrmän, vilket man gör i större rodnationer. Där kan man hitta människor som är oerhört bra på att styra båt. I Sverige, där man helt enkelt inte har möjlighet att rekrytera så många, då får man helt enkelt gå på de som är minst. Och vilka är minst i alla idrottsklubbar? Juniorerna. Man sätter en junior på att styra efter bästa förmåga och vara så liten som möjligt. Där fick ni svaret.
Men det är också från Cambridge. Kan vi inte åka i samband med Phantom of the Opera i London, Jens? Vad tror du? Det vore ju häftigt att se det där.
Ja, det låter som en underbar kombo.
När är det,
kombo.
I mars. Ja. De laddar ju för fullt. Och det är alltså så att de tränar ju alltså sex dagar.
Phantom of the Opera också i mars i London. Jag tänker man ska göra någon slags...
Ja, den går ju inte bara under...
Nej, det är alltid. Den rullar,
ja,
alltid.
Den rullar ju alla dagar i veckan, tror jag. Ja. Jag tror
året runt.
Söndag kanske är stängt. Ja, okay.
Jag ställer en fråga på Twitter här nu, vilka vi ska hålla på i rodden mellan Cambridge och Oxford. Vi måste ju heja på något lag.
Men det är ju inte så att de samlas bara där i början på mars och kastar ner några i en båt och kör, utan de här tränar ju sex dagar i veckan. Det är 40 timmars träningsvecka har de alltså för den här roddinsatsen som kommer också. Våra tre raka segrar. En gång oavgjort vid ett tillfälle. Så, alltså det har ju hänt några gånger, 5-6 gånger i historien, att båten sjunkit. Men då brukar den vinnande sidan vars båt inte sjunker bjuda in till att vi kör imorgon i alla fall så vi får den här kampen. För det är klart att någon tappar åran och sånt där. Otrolig dramatik.
Jens, har du ett slutord om rodd innan vi går vidare?
Ja, men vi har väl alla sett rodd under OS och sådär. Det vill ju till att de hittar någon rak och bra kanal eller någon sjö att använda sig av. För att det är ju inte så mycket svängar som det handlar om. Så jag tänker just den där som är bra på att styra. Han borde ju rimligtvis vara bra på att köra rak. Det är ungefär det som gäller. Men då brukar de ju springa eller cykla längs efter om det finns någon väg där vid sidan om. Så att det finns ju några rackare där som liksom får följa med loppet verkligen och se hur det går hela tiden. Men det föder ju också en och annan bild om ett och annat dike eller ett och annat hinder som kommer på vägen. Och det bör ju rimligtvis vara så att det har hänt några rätt dråpliga saker med cyklister som håller ögonen på de där roddtävlande där. Och där skulle jag gärna vilja ha en kamera på nästa OS.
Vi efterlyser sådana bloopers.
Det krävs ju lugna vatten för rodd. Det är ju en förutsättning. De gillar ju inte när det blåser. Så Themsen är ju en stor utmaning. Det kan vara rätt rough faktiskt där. Inte minst i Storbritannien. Annars måste ju du, Tommy, älska en sån här sport. För det här är en kraftsport.
Ja, ja, visst. Det här är suveränt. Och roddmaskin kan jag bara vidimera. Avslutande ord om roddmaskin är ju att ett otroligt bra intervallpass är att köra en 3-4 stenhårda cykelintervaller 60-30, 60 submax, alltså nära max 30, lite lugnare cykling och sen ner på roddmaskinen och kör 2 minuter och så upp på cykeln igen, kallas även Salars salva.
Ja. Okay. Är det som är förklaringen till Karlskronas kräftgång?
De är ute och cyklar, ja.
Nu drar jag igång min lilla mobilkamera här, för nu drar jag igång min lilla mobilkamera, för nu ska vi dra en ny lapp i viktiga lådan. Tommy, du borde ha anledning att vara nervös. Är du nervös?
Ja. Ja, nej, men det har varit roligt på sista tiden med tresteg och rodd och sådär. Men jag frågar om vi ska se på det här med att du har lagt alla friidrottsgrenar här i. Nog för att jag gillar det, men det kan bli lite tjatigt.
Jag har liksom delat upp det, så det är inte 100 meter och 200 meter, utan det är sprint.
Martin Söderberg, som är tekniskt ansvarig för podcasten, ser till att allting fungerar, väljer en vit och en grön. Och Jens får avgöra vilken färg jag ska ta.
Då kör vi grön idag.
Jag kör grön. Och,
kan vi inte bara för skojs skull se vad den vita var för att se om du blir nöjd? Så får den gå tillbaka sen.
Okej, den vita lappen som vi alltså inte tar. Där, nu är det sånt där.
Och vinnaren är inte.
Nej!
Förlåt.
Vad var det då?
Oj, vad jag hade velat ha det här.
Ja, nu får du inte det.
Stavhopp.
Tillbaka med stavhopp.
Då vet
ni att den är vit i alla fall.
Inget lite stavhopp istället. Nu
hade varit för enkelt för dig, Tommy.
Hästpolo!
Underbart.
Vilket antiklimax.
Vik den vita lappen ordentligt, Martin, bara så att du inte...
Total antiklimax alltså.
Det var faktiskt antiklimax.
Vad är för fel på hästpolo?
Nej, men det är ju bara det att stavhopp är bland det som jag gillar mest av allt.
Jaha. Och hästpolo kommer strax där under.
Nu skulle man ju kunna tänka sig att vi är en vänskaplig podd. Så vi säger till Tom att det är klart att du ändå ska ta stavhopp. Men det gör vi inte.
Nej, hästpolo.
Det här är ju en utmaning. Stavhopp hade ju inte varit ett dugg utmaning för dig.
Vad är hästpolo då? De sitter och så lirar de cricket på till hästen.
Ja, men det där har ju vi nästan testat på. Fast vi gjorde ju det med en segway. Så egentligen på häst och så sedan så poloklubban och svinga och försöka träffa bollen och så rid runt där. Så det blir ju grejer det.
Man kan inte säga att det är för likt voltige eller? Så att det utgår av den anledningen.
Du kan försöka vad du vill, Tommy, men nu blir det så här. Det är ganska logiskt egentligen när man har en sportpodcast att man avslutar den varje vecka med att kronologiskt år för år ta sig igenom Beach Boys diskografi. Och det gör vi tillsammans med Tommy Åström som inte ens i sin egen familj är den som kan mest om Beach Boys.
Nej, det är min bror Jan Rune J.R. Åström. Mm. Men jag känner mig som Leif G.W. Persson. Tittar ni på Veckans brott på SVT när han har den här Fråga Leif. Och när man kommer till Fråga Leif ser han liksom börjar gnugga händerna. Jag har förberett mig lite här. Jag ska se, jag har mina papper här. Nej, det är helt underbart. Ja. Ja, men jag känner mig så när det blir Beach Boys-tipset. Ja. Åren går.
Ja, och, det är inte till deras fördel. Känner jag.
Nej, men både och. Alltså, 18 studioalbumet på 12 år. 18 studioalbum på 12 år när vi är framme i 1972. Och nu börjar det bli det här att man är kritikerrosad relativt utav de alster som kommer. Men publiken är inte lika överväldigad. Så de börjar komma ganska långt ner på listorna. 1972 låter den bästa, 110 på USA-listan. Men däremot kritikerna var ju positiva till Marcella, som är låten jag plockar fram. Då har de tagit in några andra obskyra musiker som du nu säkert kan mer om, Björn. Blondie Chaplin på gitarr och Ricky Fattar på trummor.
Men från Sydafrika?
De båda, mm. ja. Och det som Brian Wilson säger är att här börjar de efterlikna Rolling Stones lite vid den här tiden. Och det, bland det rock, och det passar ju bra, för en av dem har ju lite Rolling Stones-koppling.
Blondie Chaplin var ju med under säkert 10 år och hördes inte så vitt jag kunde urskilja det. Men han stod där och sjöng någon körstämma och la en 8:e gitarr ja. På scen. Men det sägs att han var polare med Keith. Inte så bra polare med Mick. Vi okay. vet inte om det stämmer, men han är inte kvar. Eller?
Skön namedropping här. Mm. Jag hittade någon sån här live-inspelning från Carnegie Hall. Har det varit den last, eller?
Carnegie Hall, ja. I New York. Ja.
Här är lite. Mm. 1972.
Det här är bra.
De kör lite rockigare här. Mm. Mm. Lite Rolling Stones-aktigt, som sagt.
Ja,
lite sådär.
Jag uppskattar detta.
59 Broadway tror jag.
Ja, okej. Okay. I vilket fall så, det börjar bli lite slitningar i gruppen här också. Alltså Bruce Johnston hoppar av under inspelningen. Och Brian Wilson, han har ju problem med droger, det vet vi sedan tidigare.
Han har haft det de senaste 10 poddavsnitten.
Men när var han som? Han blev ju vissen här.
Det som vi ska återkomma till innan poddserien är slut, det är ju att...
att han vaknar.
Det kommer ju aldrig ta slut. Det är ju att han... Jo, men det är faktiskt så. Likt en Bobby Ewing i Dallas så,
så var han aldrig sjuk.
Återvänder han från de döda på ett imponerande sätt här på ålderns höst. Ja. Mm. Bobby Ewing som drömde genom alla avsnitt, var det inte så?
Ja, det var ju hemskt. Ja.
Jag är för ung för Dallas, ja, men jag har sett just den här scenen, den är oerhört bizarr. Han kommer ut ur duschen.
Ja, just det. Mm. Ja, ja. Mm. Så var det 1972. Beach Boys. Marcella. Ja. Finns på bejublade Beach Boys, Beach Boys-tipset på Spotify.
Så, in på vår Twitter också, rösta fram världens bästa sport. Tala om vi ska heja på Cambridge eller Oxford i den årliga rodden. Och fortsätt debattera Zlatan versus Borg och alla andra. Blev ironiskt nog en jättestor debatt så fort omröstningen var slut. Fram till dess så var det så här, ja, ja, ja. Och sen bara så här, nej, fel! Mm. Så är det kanske alltid. Ha så kul ikväll, Jens.
Tack så jättemycket.
Och du garanterar att det blir kärlek, kanske dyker Zlatan upp på Stortorget och sannolikt inte 3 poäng till Malmö.
Ja.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olave and Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.